If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Flora Wiström gästade mig här i Ofiltrerat för 3,5 år sedan. Då skulle hon debutera med sin roman Stanna. Och vårt samtal handlade mycket om hur det var att bli singel efter 5 års relation och ilskan hon kände mot vår tids ideal. 3,5 år har gått. Flora är nu 25 år gammal, har kommit ut med en till roman, Hålla andan, och är tillsammans med Johan. Hon tog det stora beslutet att dra ner på mängden blogginlägg till 3 gånger i veckan och har hyllats som författare. Hon fortsätter inspirera sina följare och är nu nominerad i Adlibris-priset i kategorin ungdom. Samtidigt så berättar hon att hon saknar flow i skrivandet och har börjat fundera på om hon vill ha barn. Låt oss grotta ner oss i allt det här. Vem var Flora Wiström för 3,5 år sedan? Och vem är egentligen Flora Wiström nu? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peterfia Ståhl.
Hej!
Gud vad flott att få ett sånt där intro. Jag önskar att alla människor någon gång i sitt liv skulle få ett sånt där intro. Mm. För att man känner sig så himla sedd.
Åh, vad fint!
Och jag tänker att det är så himla... Vi som är liksom offentliga eller är på sociala medier, då har man ändå fått höra något intro någon gång. Och jag bara önskar att fan... Alla kompisar där ute skriver ett intro till varandra.
Eller hur, det är sant.
Ja.
Och att man ibland berättar så här, men du, varför gillar du mig egentligen? Alltså en liten egoboost. Eller, så här, eller då så här, berättar för någon varför man gör det och så kanske man får det tillbaka.
Ja, exakt.
Fint. Men okej, när vi stod här utanför så bad jag dig hålla tyst och bara sluta prata. För att nu får du inte säga mer, för det här vill jag ha med i vårt samtal här. Och om vi bara börjar någonstans så här... Jag tänker, det svåraste som finns, kanske, påstår jag, en av de svåraste grejerna när man jobbar med det vi gör, det är kanske att besluta sig för att stänga ner eller förändra eller ja, hela den biten. Och du bestämde dig för att blogga drastiskt mycket mindre. För hur länge sedan är det nu?
Det här var i juni.
Just det.
Jag har ju bloggat sedan 2007.
Ja. Du var 12.
Ja, precis, när jag började. Och började jobba med bloggen på riktigt 2013. Och började liksom jobba med den som ett jobb där jag tjänade pengar och så vidare. Och då 2013, då blev det liksom så att jag kavlade upp ärmarna och så här, det här ska jag göra 9-5, sa jag. Men det var ju mycket mer än så. För att jag blev så himla uppslukad av det, att jag kunde liksom förvalta den platsen och få fler läsare. Det var liksom helt svindlande att det är så här, oj shit, det kommer fler. Och sen så kände jag bara under förra året att så här, det är skavigt nu alltså. Jag vet inte om jag kan vara den här personen som alltid har dokumenteringsögat på liksom, vem mår bra av det egentligen? Säger jag till dig så.
Ja, nej, men det frågas att jag hela tiden.
Nej, men precis, det gör man ju.
Mm.
Jag tror att alla som bloggar eller är offentliga personer i sociala medier ställer sig den frågan. Och jag tror att man måste göra det för att liksom dra gränser och så. Och de flesta har ju väldigt tydliga ramar också. Man kanske inte kommunicerar dem utåt, men man vet själv så här, det här skriver jag om, det här skriver jag inte om och så. Men för mig så behövde jag frigöra tid. Jag behövde frigöra mig själv på något vis.
Mm.
Då bestämde jag mig för i juni för att nej, men nu går jag från 7 inlägg i veckan till 3 inlägg i veckan. Och då hade jag bara något år innan skrivit 12 inlägg i veckan. Så jag hade liksom gjort redan en minskning.
Mm.
Och det är så jäkla läskigt att dra ner på någonting som statistikmässigt, ekonomiskt, går väldigt bra.
Mm.
Liksom, varför gör jag det här? Kommer jag sumpa allt det som jag byggt upp de här åren? Kommer jag tappa alla mina följare nu? Kommer jag på grund av en svacka sumpa något som jag kanske aldrig kommer kunna bygga upp igen? Det vill säga få tillbaka liksom samma sidvisningar eller vad det nu kan vara. Men jag har fortfarande inte riktigt så här gått in i statistiken och grottat i den. För att för mig är det viktigaste just nu att jag mår bra.
Mm.
Och jag älskar det här. Det är så jävla lyxigt.
Du älskar att ha det på den nivån som du har nu?
Ja, att jobba mindre. Jag har ju börjat plugga litteraturvetenskap nu. Så det är en heltidskurs. Så det i sig tar ju hur mycket tid som helst. Och bloggar och jobbar med blogg utöver det. Så att jag jobbar ju fortfarande mer än vad mina dagar räcker till egentligen om man räknar in plugget. Men det är
vilket man ju rimligtvis borde göra.
Verkligen. Men jag är inte så där liksom manisk kring att jag måste få ihop mitt bloggmaterial.
Men och hur känner du att det har... Så här, två frågor. Hur har det förändrat dig som person? Du är lite inne på det. Och hur har det förändrat dig, liksom, hur har det förändrats utåt i responsen från läsarna eller följarna, eller bara hur många fakturor du skickar per månad och så här? Hur har saker och ting förändrats rent konkret?
Alltså, jag tror att det är svårt med förändringar, för jag är ju fortfarande i förändring. Det har ju inte gått många månader, och det här var min första termin på många år då jag gör någonting annat än att ägna mig fullt ut till liksom mina sociala medier och mitt skrivande för all del. Det har varit otroligt kul liksom att börja plugga istället. Och att typ, det som jag upplevde jättestarkt när jag bestämde mig för att dra ner på bloggandet, det var att jag kände att en rörelse som kom från mig, det var liksom en utåtrörelse hela tiden. Någonting ska alstras från mig och komma ut på liksom bloggen eller i mina böcker eller mitt Instagram-konto. Den liksom, jag rör handen bort från kroppen, men det är så det känns, den rörelsen liksom ut ur mig. Och nu när jag får plugga eller pluggar, så sker en inåt rörelse. Jag trycker in någonting i mig. Och jag tror att jag har varit mer svältfödd på det än vad jag har förstått. Det som också har varit väldigt skönt är att jag inte är lika självmedveten. Jag är inte centrum i världen på samma sätt.
På vilket sätt upplever du det?
Men jag är en person som gillar att stå i centrum. Jag är en person som tar mycket plats och sådär. Och därför tror jag också att bloggandet passar mig. För att jag har inget problem med att typ att vissa kanske tycker, gud vad hon är full of herself.
Tycker folk det?
Ja, men det antar jag, det tycker väl alla om bloggare. Det tänker jag. Det får man bara förstå att, så här, att folk sitter där och läser och bara, ja, berätta ännu mer om dig. Alltså så här, intresseklubben antecknar. Det finns ju en intresseklubb, men
absolut.
Man sätter sig på en ganska hög häst när man överhuvudtaget har en blogg, för att man säger, jag vill att du ska läsa allt om mitt liv. Men det har varit skönt att inte tänka så mycket på det. Eller liksom jag tycker fortfarande det är jätteroligt att skriva och dela med mig av mitt liv och så, men att inte göra det varje dag få mig också att liksom vara lite mer ensam i mitt huvud. Dela saker med mina kompisar som jag inte delar med mina följare. Tar verkligen inte med mig kameran lika mycket, på gott och ont. Ja, men liksom känner mig friare i mitt sociala liv. Så. Mer ledig, vilket ju är rimligt. Men med det sagt, jag kanske kommer fortsätta eller liksom gå upp i bloggandet igen. Det är inte så att jag liksom har hittat mig själv i det här. Men just nu behövde jag göra någonting annat.
Har någon i din direkta närhet eller din umgängeskrets liksom påtalat att de märker en skillnad?
Väldigt många.
På vilket sätt?
Att jag verkar gladare. Att ja, men det är väl det liksom, att folk säger det, påpekar det, att jag är gladare.
Var det liksom tyngd innan?
Men det var liksom inte så kul. Det kändes som att jag bara gick i någon slags rullande hjul där jag varje dag liksom i 12 år hade tryckt fram någonting. Och att då blir det inte så jäkla roligt att skriva de där inläggen efter ett tag. Ibland blir det jättekul, så här, oh, wow, jag har de här superfina bilderna, eller oh, nu har jag tänkt på det här som jag verkligen vill skriva om. Men alla de där andra inläggen då, som är så här, det här åt jag till frukost och det här, sen träffade jag den här personen och sen gjorde, alltså jag älskar såna blogginlägg, jag älskar att läsa såna bloggar, men att trycka det ur sig varje dag, jag vet inte, det var inte så jäkla kul. Ja, och jag tror att jag är en person som behöver känna ett visst, en utmaning. Jag blev inte utmanad längre. Jag kan min bransch. Jag vet vad som funkar. Och då tror jag kanske att jag blev nästan lite självdestruktiv i det. Att jag sa, nu måste jag röra om i grytan. Det här kanske funkar ihop allt. Eller så är det inte det.
Finns det någonting i dig som ångrar det här beslutet? Jag tror ju att jag redan förstår svaret, men ändå. Finns det någonting som ändå så här, fasen?
Jag kan ju ibland bli liksom stressad ekonomiskt. Jag har det väldigt bra ekonomiskt, ska sägas. Men det känns som att jag vet inte hur länge det kommer vara så. Alltså, har man en blogg som man uppdaterar mycket mer frekvent, då kan man också räkna med mer liksom samarbeten och sådär. Och det är ju någonting som jag har vant mig vid de senaste åren. Att så här, jag vet att jag kommer dra in pengar. Liksom. Jag gör fortfarande det, men jag märker nog ändå att det är mindre samarbeten som kommer in. Kan ha att göra med branschen också, jag vet inte. Så det kan ju göra mig lite skraj. För att jag är ju författare vid sidan av bloggandet och det tjänar jag ju inte pengar på. Liksom. Jag tjänar... Ja, inte mycket på det.
Det där hör man ju ofta så här, ja, men det är inte böcker som gör en rik. Och för någon som inte är insatt i det, så här, hur ser det ut? Om man inte har någon aning, så bara, jag vill skriva en bok, eller jag hör att man inte tjänar pengar på det. Men hur funkar det? Och vad är det som gör att man inte tjänar pengar på det?
Alltså, jag fick ändå ett bra förskott på mina böcker. Jag fick 90 000 eller 100 000 eller sånt där i förskott.
På båda?
Ja, för varje liksom. Och det är ett så här väldigt högt förskott om man är ny i branschen. Jag har vänner och kollegor som har fått 15 000 eller 20 000. Så att då förstår man att 90 eller 100 000 förskott, jättebra.
Och förskott innebär ju att det är ju det man får garanterat behålla sen när böckerna börjar säljas. Man behöver liksom inte lämna, även om du inte säljer för den summan, så får du ändå behålla den summan. Det är det som är förskottet.
Och man måste, om boken säljer bra, så måste man liksom komma över den summan innan man börjar, pengar börjar ticka in för per såld bok.
Just det.
Men om man då tänker sig 100 000 kronor för ett jobb som man har lagt 3 år på. Och så tänker man det... det är väl skatt på det också?
Det går ju in, det är ju bara 100 000 i ditt bolag. Ja, precis. Så det skattas utav helvete, exakt. Om man får säga så. Ja.
Så då tänker man då, vad har vi då? 70 000 kvar?
Ja, det ska in. Det är nästan 50 som försvinner.
Okej, 50, vi har 50 kvar. Ja. Bra att du berättar för mig. Ja. Vi har 50 000 kvar på ett jobb som jag har lagt 3 år på. Ja. Så att
per arbetstimme så blir det ganska dåligt. Eller man ska, så här, förlåt. Absolut, det beror ju på vad man jämför med sig. Allt det här, jag ber om ursäkt, jag vill inte kränka någon genom så, ni fattar vad jag menar. Det är ju kanske inte det du liksom drar in.
Men
vadå,
vem som helst kan ju förstå att ett jobb som man har lagt 3 år på och tjänar 50 000 på, det är inte ett...
Jo, du tjänar ju inte 50 000 heller. Det är inte så att du får 50 000 ut i lön.
Nej.
Av det.
Nej.
Men
gud alltså, vad vi bröt ner det. Nej, men det är ändå bra.
Ja. Ja, men sen så tjänar jag ju typ 30 spänn per såld vad heter det? 30 spänn per inbunden bok.
Återigen i ditt företag innan alla skatter och allting.
Ja. Men och man alltså jag säljer inte så jättemycket böcker.
Vilken upplaga eller hur många har du sålt ungefär?
Stanna sålde i 7000 böcker.
Mm.
Nej, förlåt. 15000 trycktes den i.
Mm.
Och Hålla andan har ju inte tryckts i pocket än, men har sålt än så länge 3-4000 eller något sånt där.
Mm.
Och sen så kommer det ju mer med pocket. Så det är ju inte, nu blir det väldigt så här på penganivå, men jag tycker ändå att det
är viktigt att prata om.
Ja, men framförallt att så här, när jag sitter och pratar här och bara, vad ska hända med min ekonomi? Jag har det ju pissbra liksom. Jag har bättre än de flesta. Men eftersom jag då har gett upp den här... Inte gett upp. Det har jag faktiskt inte gjort. Men,
nej.
Men eftersom jag liksom gått ner i arbetstid på det som gör att jag tjänar pengar egentligen.
Mm.
Gör ju att jag blir lite orolig för framtiden. För att jag kommer inte... Jag kommer, om jag liksom väljer någon gång att sluta blogga så måste jag ju... Jag kan ju inte bara leva på mina böcker. Det är väldigt få författare som kan det. Men jag håller ju skrivkurser och jag vet inte, jag kanske pluggar någonting. Kanske blir lärare, jag vet inte.
Mm.
Jag vill liksom att mitt jobb ska kännas meningsfullt för mig och för andra.
Hur känner du för den delen av introt där jag sa Flora för 3,5 år sedan och Flora nu?
Jag minns inte heller.
För jag läste nu något inlägg som du skrev väldigt nyligen, alltså typ förra veckan, där du skrev att du berättade, jag ska nästan citera, för att jag har skärmdumpat det här. För jag tyckte det var så spännande. Så kan vi gå in på det här.
Mm.
Jag tror att jag är lite extra skör just nu över många saker. Otroligt ledsen. Verkligen heartbroken över att jag inte haft feeling i skrivandet sen typ i somras. Och innan dess bara några enstaka gånger i våras. Har ett dokument på typ 100 sidor men texten håller inte. Kan inte förstå att jag har skrivit 2 romaner. Skriver inte som skryt. Skriver det därför att det känns som att jag var någon annan då. Vem var hon som skrev och skrev och skrev och vart tog hon vägen? Och det är ju intressant för att när vi såg sist då, när du var gäst i den här podden, så var det ju precis innan du skulle debutera som författare. Och där var ju hon som skrev och skrev och skrev. Mm. Och nu säger du att du känner inte ens, eller för så här, vem är hon? Vart tog hon vägen?
Mm. Jag vet, alltså jag undrar verkligen var hon tog vägen. Men om jag liksom börjar i nuet ändå, så vet jag att jag är liksom... Och förtjänt taskig mot mig själv när det kommer till skrivandet. För att det är som att jag tror att skrivandet, mitt skrivande, ska bryta sig igenom allt. Alltså så här, om jag pluggar heltid och jobbar 30-40% på det med bloggen och så. Så tror jag ändå att skrivandet ska liksom ta sig in där.
Mm.
För att det är ju en del av mig. Och jag alltså så här, det ska ju bara komma där som ett raseri liksom.
Mm.
Men jag har ju inte tid liksom.
Nej.
Och ibland så får jag ett infall och skriver, men jag har en helt annan situation nu för att jag har liksom strukturerat om min vardag och min tillvaro. Så att när jag säger att jag inte skriver eller att det inte går liksom, det inte håller, det är ju för att jag inte gör tid för det. Och det planerar jag att göra, för att jag har varit otroligt heartbroken den här hösten. Över faktumet att skrivandet känns så krystat. I början av liksom september, oktober, då var jag liksom inställd på att nej, men nu går jag i skolan, då får jag fokusera på det. Så jag behöver inte tänka på någonting annat. Behöver inte skriva. Och sen så när jag gick in i november, då bara, fan, det var ju länge sedan nu. Det är också oförtjänt för att jag skriver flera gånger i veckan på min blogg. Men det är som att jag alltid särskiljer mitt skönlitterära skrivande med mitt bloggande. Det ska jag försöka jobba lite med, för att jag tycker inte det är sunt. Alltså det är som att jag hela tiden hittar anledningar att piska på mig själv för det.
Har du alltid gjort det?
Ja, men jag tror att med åldern så kommer också tvivlet. Liksom, ju mer man lär sig, desto mer inser man att man inte
vet någonting. Ju mer jag skriver, desto mer inser jag hur svårt det är att skriva. Ju mer jag läser, desto mer inser jag hur svårt det är att göra en liksom bra roman. Så att det blir ju svårare och svårare att skriva. Det var ju jäkligt härligt att vara 18 år och skriva Stanna. 18, 19, 20. För att jag var så här: hej allihopa, jag har skrivit en bok. Det är en roman. Den handlar om det här. Alltså jag var liksom bara så otroligt liksom blåögd på ett underbart sätt. Jag saknar henne så mycket.
Ja.
Alltså hon var ju säkert så odräglig också. Inte så ödmjuk, men...
Är inte det typiskt att tonårstiden, att man har någon slags så här ungdomlig hybris som är så otroligt bra på många sätt? Alltså den är så ohämmad.
Det är så alltså det var så roligt att skriva, för jag bara, men gud vad bra. Jag kan inte ens läsa min första bok nu. Alltså jag har svårt att läsa den. Eller liksom öppna en sida för att jag får liksom skamsköljningar. Sen är jag stolt över den, men den är ändå präglad av att jag var liksom 18, 19, 20. Så det tänker jag verkligen präglade mig för 3,5 år sedan. Men sen så var jag ju också i den här då som singelfasen. Det hade varit roligt om jag hade lyssnat på det avsnittet innan jag kom hit, men det har jag inte gjort.
Det är okej.
Men jag minns det som att jag hade jättemycket hybris den sommaren. Jag trodde att, alltså jag var såhär, jag kan få vem som helst. Jag kan gå ut på en klubb, jag vet vem jag ska hångla med. Jag kommer hångla med den killen. Alltså så var det. Jättekul.
Befriande.
Men det kanske det, jag kanske har haft för mycket hybris i mitt liv. Så att nu är det liksom, nu är det bara slagit tillbaka.
Ja, men eller är det någon form av så här, vuxenlivet som drabbar dig? För jag såg att du la ut efter din 25-årsfest att så här, jag hade 25-årsfest och det känns som att livet har pikat. Det är som någon såhär, har någon slags ålders, eller någon så här, livet kom och tog mig, vuxenlivet.
Ja.
Here I am.
Ja, verkligen. Men jag, den känslan har jag haft otroligt mycket. Den här känslan av att livet har pikat redan. Häromdagen så lyssnade jag på den här Håkan-låten, Det bästa har inte hänt än, som han liksom sjunger. Och så gick den, kom på liksom i mina hörlurar. Jag pratade om det innan med dig, men att jag har sån här noise cancelling hörlurar, så det liksom, jag blir helt upptagen av det som kommer in i hörlurarna. Helt plötsligt spelas den och jag bara går på gatan och bara, men fan, det är sant, alltså Håkan har rätt. Det bästa har inte hänt än. Det var så skönt. Men det vet jag inte. Men jag kan bli lite dystopisk i det. Å andra sidan så ligger massa saker framför mig, att jag vet inte, skaffa barn i framtiden eller flytta till ett hus eller något, jag vet inte. Alltså, jag vet inte.
Känner du liksom lite vilse?
Ja, jag känner mig väldigt vilse i det att jag inte har typ ett skrivprojekt som jag är helt uppslukad av.
Är det någon slags identitetsvilsenhet i det här?
Jättemycket. Sen känner jag mig väldigt trygg i att jag älskar att plugga och ska fortsätta göra det i vår. Känner mig liksom trygg i min relation och trygg i mina, verkligen i mina vänskapsrelationer och sådär också. Men,
i dig själv då?
I mig själv så är det just den där en bit av mig som saknas när jag inte har ett skrivprojekt.
Är det skrivandet eller är det själva prestationen?
Det är skrivandet. Det är att vara i en annan värld. Alltså när jag är i ett skrivprojekt så har jag tillgång till en annan värld som jag själv har skapat. Ibland är den inte alls behaglig. Ibland måste jag trycka mig in i den för att det är svårt liksom att komma in i det flödet. Men när jag är där, alltså det är så jävla häftigt. Och jag saknar det jättemycket.
På vilket sätt är det? Kan du beskriva för någon som aldrig har varit i den världen?
Ja, men det är lite som att så här, man håller i... Tänk dig att man har sina Barbie-dockor och så håller man dem i benen så där, som man gjorde när man var liten. Och sen så tittar de på varandra och så gör de så här... Och sen, man liksom lutar den ena mot den andra när de pratar. Så här.
Som att man har låtsas kompisar.
Ja, exakt, men som att de pratar med varandra och så hoppar de runt. Så här. Man håller dem fortfarande i benen och så där... Vad tycker du? Vi går hit! Nej, vi går hit! Typ man håller på så där.
Ja.
Men det här händer istället i sitt huvud. Och man ser kanske sina karaktärer röra sig och prata. Eller man skriver fram det under tiden. Och sen så kan det vara att man skriver in någonting. Så ja, men det var svårt när jag var liten. Och sen så helt plötsligt så börjar man tänka på hur den personen hade det när den var liten. det här blir så vagt nu, men det är liksom, jag brukar tänka på mitt huvud som att när jag skriver så ska jag försöka hålla associationsluckorna öppna.
Mm.
Jag vill inte veta i förhand vad liksom den här scenen som jag skriver fram ska handla om, utan jag vill liksom upptäcka det under tiden jag skriver den. Men det betyder att jag börjar skriva och sen så får jag en tanke. Jag kanske ser framför mig ett solblekt lakan. Och sen, det kanske får mig att tänka på mitt landställe på västkusten. Och det kanske får mig att tänka på de där svalorna som bor i taket. Och det kanske får mig att tänka på, jag vet inte, något helt annat, som min mormors trädgård. Alltså så här, att det kan gå så snabbt i så här associationsbanorna, och att jag försöker hålla dem öppna. Och det är väldigt härligt att skriva så.
Mm.
Det är väldigt härligt att få bli överraskad av sig själv. Och jag älskar det. Jag älskar att vara i det där och liksom få leka fram det där. Jag älskar att läsa böcker. Ofta när jag har perioder då jag skriver mycket så sitter jag också och läser väldigt mycket. Och jag känner mig sällan så liksom jordad i mig själv. Jag kan känna ibland som att saker ligger och skvalpar på ytan i mig. Men när jag skriver så liksom sjunker det till botten.
Mm.
Och andra kan säkert känna igen sig i det om man skriver dagbok eller om man liksom för mobilanteckningar. Eller att det är bara ett sätt att komma i kontakt med sitt huvud. Och ibland förvåna sig själv.
Mm.
Mm.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Intressant. Och vad tror du att du behöver göra nu för att liksom återfå det där eller komma i kontakt med det igen?
Avsätta tid för det.
Och hur gör du det då?
Jag har faktiskt tänkt, ja, men jag har tänkt i hösten, nästa höst alltså, 2020, så har jag tänkt att jag ska bo utomlands ett tag och skriva. För att jag vill plugga i vår, för jag tycker det är så himla roligt. Så att jag kommer nog ge mig själv den här våren till att inte liksom känna att jag måste ha det här projektet, men att ändå vara lugn i att jag kommer få tid att utforska det i höst och få vara på en annan plats. Kanske, ja, men kanske flera månader liksom.
Mm.
Så skönt.
Och hur kommer du då förhålla dig till det när den här saknaden nu pockar på och är så här: åh, herregud vad jag behöver, vill in den här världen, jag vill ha det här. Och sen så är det typ ett år kvar. Alltså det är väldigt lång tid nu där du ska gå utan.
Men det handlar ju om att jag har lärt mig att jag inte kan göra allt på en gång. Att jag har lärt mig att jag måste liksom, jag har bara så här så många timmar.
Mm.
Och jag måste må bra. Och då har det blivit mycket lättare för mig att bestämma. Nej, men nu ska inte jag skriva. För då kan jag liksom lägga det på hyllan. Än att jag kanske skriver. Vi får se om jag skriver. För då får jag dåligt samvete när jag inte skriver. Så ofta på somrarna så har jag någon tanke att så här, ja, men nu är det sommar. Nu kommer jag äntligen ha tid att skriva på min roman.
Mm.
Och sen så går dagarna om man bara cyklar och badar med polare typ. Och så får jag jättemycket liksom ångest och känner mig stressad. Tills att jag liksom, det är alltid så, kommer till en punkt där jag bara hör mig själv säga, nej, nu ska inte jag skriva på 2 månader eller 1 månad eller vad det är. Och det är så skönt. Så det är lite så, jag tror jag måste göra förbud.
Ja, eller bara befria sig själv.
Ja, visst.
Är det inte fascinerande hur mycket, hur många grejer som vi fångar in oss själva i? Alltså, av det du beskriver så började, när du sa förbud så tänkte jag så här, nej, men det låter som att du befriar dig själv. Just ordet att bli att så här, för vi stänger in så mycket i oss själva hela tiden. Jag kom på mig själv för några år sedan med att så här, eller det kan jag göra ibland allt, eller fortfarande om jag känner mig stressad eller så, eller så här, det är mycket. Så att man sätter upp deadlines för sig själv som ingen har bett om. Bara, ja, men jag återkopplar på torsdag, eller om jag fixar det där ikväll. Men personen ville bara ha någonting. Den sa inte, alltså det spelar ingen roll när du ska leverera det eller det. Nej. För du har inte fått en tydlig deadline. Sluta säga att du ska göra det ikväll. Eller sluta alltså sätta upp så här grejer för sig själv som stressar den. Det kommer jag på mig själv.
Gud, det är nästan obehagligt. Också att man är så jävla så här, den effektiva människan. Liksom.
Ja.
Men jag vet inte riktigt om jag kan applicera liksom, att befria mig själv. Jo, absolut. Befria mig själv från krav och yttre krav och inre krav. Men jag vet ju också att jag känner mig fri i skrivandet.
Jo, så men att det skjuta förstår jag. Men det just kan själva ju också ångesten. Vara, eller själva, eller
men jag tror liksom inte det går. Liksom, jag kommer inte bli av med det. Jag tror inte det.
Den för, finns alltid där.
När man liksom, sorgen över att jag inte är i det. Det är liksom, jag tror inte att jag kommer... Liksom vara taskig mot mig själv när jag inte skriver då i vår. Skriver på en roman då till exempel. Men jag tror att jag kommer sakna det jättemycket. Men det kanske man klarar. Det är bra. Då kanske jag kommer vara jättetaggad till hösten.
Ja, kanske. Men känner du att det så här, allt det här du beskriver, är det någonting som så här, vad ska jag säga, tillhör dig och ditt liv och att du vill ha det så, eller känner du att det finns något så här destruktivt som är så här, ja, det kanske inte är så sunt det här, att du så här plågar dig själv med det, eller att det, eller är det bara så här, det är en del, så här är det.
Alltså, det är ju det som är det jobbiga med det yrket som jag har valt, alltså att skriva skönlitterärt, för att man kan inte planera sitt liv efter det alltid.
Nej.
Och det är mörkt, för att när det inte går eller när man tycker att det blir dåligt, då är det jättesvårt. Eller om man skriver sig in i någonting som blir jättekänsligt liksom. Men det är ju det här jag vill göra, och jag, det måste få kännas liksom. Det är inte, på så vis är det stor skillnad mot mitt bloggande, för det kan kännas jättemycket liksom, men där finns det ju en plan och liksom en mycket tydligare strategi liksom, för att tjäna pengar och för att, ja, men jag vet hur en arbetsvecka med bloggen ser ut, men jag vet inte hur en arbetsvecka med det skönlitterära ser ut. Och det är ju pissigt att man har, att det var det som blev min passion, men det är också underbart.
Är vi rädda för att känna saker? Är vi liksom rädda för att saker och ting är obekväma eller skaver lite eller är jobbiga?
Det är vi nog, men jag tror också att vi är överanalytiska.
På vilket sätt?
Men jag kan känna att varför ska jag hela tiden ifrågasätta, eller varför ska jag hela tiden så här... Men det har ju att göra med att vi lever i en väldigt individualistisk värld där man hela tiden ska liksom bli den bästa människan i sitt liv, och man är sin egen lyckas med, och man ska liksom hela tiden, ens liv är ens projekt, Mm. Och hur kan jag då, hur kan jag se på nästa termin, hur kan jag liksom må bättre, hur kan jag effektivisera, hur kan, alltså allt, det är ju jättebra att man liksom tittar på sitt liv och funderar på hur man mår bättre, men jag kan ibland önska också att man bara liksom inte skulle tänka så mycket och få leva på och se vad som händer. Mm. Men jag är jätte liksom inne på det där och skriva mål för mig själv och men jag kan känna att ja, det är möjligt att vi är rädda för att känna, men vi är också rädda för att låta saker bara hända.
Gud, vad intressant. Det är absolut. Det är väldigt mycket styrande och planerande och vetande och facit arbetande.
Mm. Och så är man så här, nu har jag kommit på någonting. Och så går man runt och så är man jätteupplyst för att man bara, ja, jag har liksom fått ett framsteg i min terapi. Eller nu har jag bestämt mig för att till våren ska jag göra det här. Och så är man liksom upplyft av det ett tag. Och sen kommer något annat som är pissjobbigt.
Mm.
Och så försöker man liksom hela tiden, eller jag upplever det, att man hela tiden ska syna sitt liv och liksom förändra. Mm. Jag kan också längta efter den dagen då man bara är.
Kommer den dagen?
Inte om man heter Fia eller Flora kanske. Jag tror att jag och kanske du är så pass drivna personer att det är svårt att bara låta saker hända.
Vad är det för mål du sätter upp för dig själv nu? Eller så framförallt, varför sätter du upp mål för dig själv när du ändå har de här tankarna?
Jag sätter upp mål då för att må bättre. Ja. Eller för att så här, vara gladast möjliga. Så att jag liksom sugarcoat är alltid det med att ja, men det, mål är jättebra, det är inte löften, det är bara liksom hållpunkter i livet. Men sen kan jag ändå titta på den där jävla listan och bara, gud vad man är liksom karriärist och liksom hela tiden har den här trappan framför sig där man bara ska så här, komma ett kliv högre upp, oavsett om det har med karriären eller typ sin hälsa. Uh-huh. Sin trän, eller liksom allt bara är så, man ska bara vara perfekt liksom. Men alltså, ja, jag har satt upp mål för nästa år. Jag vill ta körkort. Jag vill bo utomlands. Jag har faktiskt inte skrivit de där målen än, men det är de två som jag har hittills. Mm.
Ja. Och sen så skrev du ganska nyligen också, resonerade kring att så här, kanske bör ska flytta ut på landet och skaffa barn. Och så skrev du en väldigt intressant rad som var så här, hur vet man?
Ja.
Hur fan vet
man? Det vet man kanske aldrig.
Nej.
Men det är också så, alltså jag leker lite med det greppet att så här, man kanske bara borde flytta ut på landet och skaffa barn, för att alla storstadsmänniskor har någon gång sagt det liksom. Mm. Så det är ingenting som är så här, som jag tänker att jag ska så här, spräcka några nya tankegångar genom.
Men utan, i dig själv, så här, vad finns det för så här, det finns någon grund för det att du kanske håller på med det just nu?
Ja.
Så någonting i det där finns i dig?
Ja, men jag är ju helt omgärdad av bebisar nu till exempel.
Mm. Det har ju en viss effekt.
Ja, verkligen. Så här, syskon och kompisar med bebisar. Och jag är bebistokig. Har alltid varit, för att jag har varit väldigt mycket barnvakt och har otroligt 20 kusiner. Så att jag har liksom alltid varit omgiven av bebisar och småbarn. Till skillnad från min kille som för första gången höll i en bebis för 2 veckor sedan.
Mm.
Så där är ju vi jätteolika. Men jag tror att man liksom blir lite, man får lite tunnelseende av att vara omgiven av småbarn. Ja, men sen så är det så här, mina föräldrar bor utanför stan, har höns, typ sitter i sin trädgård. Alltså jag blir bara så här, Och så ville jag återskapa min barndom. Då bodde jag ute på landet och hade as mycket djur.
Men du gillar inte djur?
Jag gillar dem, jag är inte så. Jag är mer intresserad av barn. Om du sätter en hundvalp och en bebis bredvid varann så kommer jag gå till bebisen. Det betyder inte att jag inte gillar hunden, men jag föredrar barn. Det är ju två personlighetstyper.
Ja, definitivt.
Men jag är så här helt till exempel fixerad nu vid Kalle och Britta.
Mm.
För de har så här skaffat en liten bondgård. Alltså Kalle Zackari Wahlström och Britta Zackari Wahlström. Och så här, jag går in på deras Instagramkonto jättemycket. För de har ett gemensamt då, Bondgårds Instagramkonto. Jag bara, oh my god, här har de renoverat det här köket. Och shit, nu är bebisen med ute på åken här med fåren. Och han har på sig cowboyhatt. Och Britta står med bebisen på höften och målar någon takfot. I don't know. Och att jag romantiserar det så mycket. Men att jag, och jag pratar om det här jättemycket med min kille också. För vi båda är ganska slapp. Alltså vi är inte de som så här kavlar upp ärmarna och bara, nu tar vi tag i det här projektet hemma. Så skulle vi orka typ renovera ett hus? Tveksamt. Jag känner att jag måste så här boka en dejt med Britta för att fråga ut henne om hur det är egentligen bortom de här Instagram-bilderna. För man blir ju psykad. Jag vill ha en bondgård. Men jag ser bara det där som är mysigt med att ha en bebis på höften och måla taket. Det är antagligen pissjobbigt.
Absolut, jag kan inte skriva någonting eller säga någonting om att ha bebis på höften och måla takgrejer. Men definitivt att ha bebis på höften och typ ha ett liv. Mm. Och att ha ett företag eller jobba samtidigt.
Ja, hur är det då?
Är det vidrigt? Alltså, nej men alltså.
Bra, keep it coming.
Ja, nej men så här. Min spontana känsla är, ja det var tydligen att det var vidrigt. Låt mig nyansera det lite. Nej men så här, det är, jag upplever att det är på många sätt fantastiskt. Mm. För att man har många möjligheter och liksom jättebra. Jag fick alltså barn för 2 år sedan och hade en anställd och mitt företag såklart, mitt jobb. Så att jag fortsatte ju jobba ganska mycket trots att jag hade precis fått barn. Det är jättestora möjligheter och jättebra för mig som jag tror inte hade mått så bra av att bara gå hemma 100%. Så det finns många fördelar med det, självklart. Men det är också inte alls, det är så lätt att det blir glorifierat. Att man inte pratar om hur jävla krävande, jobbigt.
Men tycker du inte att man pratar om det?
Nej, jag tycker att man så här bara ser så här glada bebisar på events. Som, det är så lätt att, och alla liksom responsen jag har fått när jag får med henne är så här, gud, det är så fantastiskt att du kan ha med henne och göra båda två, att du inte behöver välja. Mm. Ja, det är fantastiskt och det är pissjobbigt. Man är så fruktansvärt splittrad. Man är så stressad och svettig och ska liksom vara den här närvarande mamman samtidigt som man ska vara närvarande i sitt jobb och inte stänga ner. Alltså det,
men alltså,
för det är bara, både och.
För att fråga, har du vänner med barn?
Mm. En del. Inte jättemånga.
Är de vännerna också, jobbar de i samma bransch?
Bara en.
Ja, för jag tänker det, jag är väldigt omgiven av liksom vänner som har helt andra jobb. Och jag tycker ofta att det är ganska bra, för att då får man också, då nyanseras bilderna väldigt mycket liksom. Jag är ju nästan inte polare med någon annan som bloggar eller så.
Nej.
Jag har ett par
kompisar. Samma här.
Jag tror att det är liksom en förutsättning för att man ska typ inte bli knäpp. Men för jag tycker också att, ja, jag förstår grejen med att bebisar på event, den grejen. Men det är inte så jag tänker på att vara småbarnsförälder.
Nej, men såklart. Men just om du så här, om man fortsätter med det jobbet som är. Alltså så här, sitta och amma i möten. Att ha en eller två, ibland tre saker bokade för att det bara kört ihop sig. Och det är, alla behöver ha det just exakt den dagen. Så att, ja, men okej, kliver över. Nu talar jag bara om min egen erfarenhet. Så här, försöker ändå få ihop det. Skynda sig jättemycket mellan, bebisen har vissa behov som inte synk, alltså vet, det bara är så här. Jag tycker att det är jättebra och jag är på många sätt tacksam över att jag kunde göra den biten, samtidigt som jag tror att det är viktigt att prata om att så här, det är bra och det är krävande. Alltså jag vill inte ta bort det som är bra med det, men lägga till. Och det tar kraft. Man kanske inte kan göra så mycket annat då i privatlivet eller socialisera. Man kanske inte orkar göra en massa grejer liksom efter jobbet för att man har jobb och bebis. Man kanske blir jättetrött. Så att bara lägga till. Och det här också. För det kan jag uppleva att det, ja, just nu är det sån fokus på att så här, det är fantastiskt att det går att göra både karriär, ja,
det är ju
och ha
väldigt
barn.
Det är ju en babyboom och ja. Det är väldigt mycket influencers som har skaffat barn. Så att man blir också, jag har satt med min telefon på en föreläsning i skolan, eller liksom innan någon föreläsning i skolan, och skulle visa något för någon klasskompis på min telefon på Instagram. Och sen så säger då att kanske typ
Ida Varg och hennes bebis var uppe på en bild. Och så, du vet, när man ska backa tillbaka till flödet.
Mm.
Och då i de backningsstegen så inser man liksom att man har varit inne på väldigt många konton. Att man är liksom djupt nere i någonting.
Mm.
Då var det så här, Ida Varg med bebis, Kinsa med bebis, Victoria Törngård med bebis, Victoria Törngårds syster som jag inte vet vad hon heter med bebis.
Alexandra.
Du vet så. Janni Deler med bebis.
Mm.
Margot Ditz. Och sen så bara, ja just det, här har jag alltså gått från, för att alla influencers håller också alltid på att kommentera varandras bilder, så det går väldigt, det är väldigt få klick tills man är inne på nästa influencer med bebiskonto.
Ja.
Men det var bara det att jag börjat få riktad reklam nu. Alltså bebisreklam, filtar och nappar och sånt.
Mm-hmm.
För att jag är inne på så mycket bebisgrejer.
Mm.
Jag vill inte ens ha barn nu. Jag har satt in en 5-årig spiral. Liksom. Mm. Den kan jag ta ut såklart när jag vill ha barn. Men jag tycker bara att det är... I morse när jag gick från tvättstugan upp till lägenheten, klockan var 7:30 på morgonen, så hörde jag massa skrik från grannlägenheten, från barnen. Och då tänkte jag så här, gud vad bra att jag hör det här. Gud vad bra att jag hör hur jobbig morgon de har och att barnen inte vill klä på sig. För att just nu är jag inne i en bubbla där det bara är bebisar på event typ. Eller bebisar mysigt, med gullig,
ja.
En gullig matchande outfit. Små Dr. Martens och typ en mössa med öron på. Det är liksom allt jag ser.
Det är det jag menar med att så här, allt är fantastiskt, allt är gulliga och allt är kärleksfulla. För det är ju där. Och vi behöver också bara balansera lite med det andra, så att det blir lite verklighet också.
Mm.
Men mysigt. Eller?
Ja, absolut. Min mamma är på mig. Och när jag ringde henne efter att jag hade satt in min hormonspiral, var liksom ganska i chock efter det, för det är ganska jobbig procedur.
Kan du berätta om det, om man aldrig... Hur är det?
Alla mina polare har typ spiral. Det är en sån grej som vi...
Hormonspiral, ja. Just, inte koppar.
Nej, den utsöndrar hormon lokalt. Liksom.
Mm.
Vilket förändrar någonting i livmoder. Tappen eller livmodern på något vis, att inte sperman kan komma in här och göra sin grej.
Mm.
Den sitter där, och den kan sitta i 3 år eller 5 år, och den är pytteliten. Mm. Men det är en plastgrej. Och man sätter in den helt enkelt hos barnmorskan. Den ser ut som ett litet T.
Mm, ja, men jag har sett. Men vadå, det är bara lokalt, så att har du inga biverkningar som av typ p-piller?
Jag hade inte det av min förra, men nu har jag bytt, så vi får se.
Varför bytte du, om man får fråga?
För att man måste byta.
För det har gått en viss tid.
3 år hade gått, och då så sa de så här, men ska du inte bara ha den här nya som vi har tagit fram, för att den är säkrare, förut var den 5-åriga större också.
Mm-hmm.
Men nu är den lika liten som den 3-åriga. Så att då så sa de, ska du inte ha den här, den är säkrare och den är 5-årig. Så att om någonting skulle hända så kan du ta ut den om du inte vill ha kvar den. Men då slipper du göra det här lilla ingreppet liksom, för någon 5 år. Men jag tycker att det funkat väldigt bra. Men det är en ganska obehaglig grej liksom, att
har man...
joxar i ens livmoder. Men du har ju fött barn.
Ja, men och hur då, en liten nyfiken fråga. Vad är det som gör att alla ni i kompiskretsen har valt samma preventivmedel som är en hormonspiral? Det är väldigt intressant. Mm.
Ja, men dels är det säkert en samhällelig trend, liksom, skulle jag tro. Det som jag tycker är bra med hormonspiral, jag har också gått på p-piller, det är att man inte behöver vara rädd för att glömma.
Mm.
För den sitter där. Och den är jättesäker. Jag har aldrig varit ett stort fan av kondom. Så då behöver jag ha någonting för att inte bli preggo. Jag har aldrig varit preggo. Jag är väldigt stolt över det här. Jag är väldigt noggrann med att skydda mig.
Mycket bra.
Även när jag är singel, ska sägas, så hade jag ju då min spiral. Men också alltid kondom.
Mm.
PGA, könssjukdomar. Men det förstår ni. Jag tror att det är en sån trend. Och sen så blir det väl att man liksom uppmuntrar varandra. Att det är så här, ja, det är ganska jobbigt att sätta in. Men det är värt det. För sen behöver man inte tänka på det på 3 eller 5 år. Det är ju fantastiskt skönt.
Mm.
Det utsöndrar också mindre hormon än om man äter p-piller. Men liksom inga fakta. Kolla det om ni är oroliga. För att jag vet liksom inte exakt...
Ja.
Mm.
Men, så jag tycker det funkar bra.
Spännande.
Men jag har gått på P-dator, eller gått på, jag har haft, använt P-dator.
Vad är det?
Det är som Natural Cycles.
Ah, okay.
Fast jag använder en som heter Pearly.
Just
som
det.
Var en termometer som man stoppar i munnen. Så det höll jag på med. Jag gick på P-piller. Så jag har testat lite olika.
Mm. En sista fråga, för jag inser att vi behöver börja avrunda. Mm. Vad är inte som det ser ut? Vad är det första du tänker på när jag säger så?
Ja, jag och min kille har bråkat jättemycket på sistone. Det skriver jag inte så mycket om. I respekt mot honom.
Mm.
Men det är, alltså jag har varit så jävla, alltså apropå den här spiralen också. Fan, vad sur jag har varit den senaste veckan. Helt hormonell rubbning.
Så du känner ändå av den?
Ja, för den är nyinsatt liksom.
Ja.
Jag har haft mensvärk och varit så jävla arg. Alltså. Jag har stått och gråtit och frustat och diskat och tyckt så jävla synd om mig själv. För att jag behöver diska. Alltså jag har varit så, så arg som jag minns från när jag var tonåring. Var,
jag
på mina
ser
föräldrar.
Det på dina ögon.
Vad jobbigt det har varit. Och sen så igår så slog det mig att, ja, men just det fan. Det är inte konstigt att jag är arg just nu för att jag känner ju att jag har mensvärk efter den här insättningen. Liksom. Så att den är ju, håller ju på att liksom anpassa sig efter min kropp eller vad det nu är.
Mm.
Men alltså jag tycker ändå att jag är ganska transparent med när jag har det pissigt också.
Mm.
I mina sociala kanaler och sånt. Så att jag, det är liksom, jag känner inte att jag lurar eller liksom, jag undanhåller det jättemycket. Men just det här när man har det kämpigt i sin relation, det är inte så kul att skriva om för att det är en annan person inblandad. Med det sagt så har inte jag och min kille kämpigt i vår relation mer än att vi har gått om varandra väldigt mycket på sistone.
Mm.
Så att vi har varit sura och arga. Eller jag har varit sur och arg.
Var den?
Ja, ja. Exakt.
Nu måste du tyvärr avrunda det här.
Mm.
Men tack snälla Flora för att du ville inte bara gästa en gång utan två gånger,
ja,
och komma tillbaka.
Fint att du vill komma tillbaka.
Och du har då tre böcker. För du har ju också den här som du har skrivit med dina kompisar eller kollegor som ligger på din hemsida om böcker. Den med en massa namn på.
Jaha, just det. Ja,
den har du glömt.
Jag är med i en antologi. Men
ja,
det är
exakt.
Inte, precis.
Men så att i alla fall dina två romaner och sen kan man hitta din antologi också.
Ja.
Eller eran. Och följa överallt. Flora Vis på Instagram.
Med W.
Exakt.
Precis, där hänger jag. Och min blogg finns på florasblogg.se.
Underbart. Så ses vi om 3 år igen då.
Ja, det gör vi.
Puss och kram, hörs nästa vecka. Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info@peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning. Och ett stort, stort tack till geniet Elin Sjödén som klipper den här podcasten.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.